Då, mina vänner, ska vi börja med en av Gamla testamentets mest spektakulära böcker, tycker jag. Kanske mest känd också för sin ovanliga händelseutveckling. Bryr sig Gud om människorna i Göteborg? Nästan en halv miljon människor. Och om han gör det, hur vill han att det ska kunna synas genom sin församling i den här stan? Det finns en märklig bok i Bibeln som visar på Guds stora intresse för en hednisk stad som hade ett väldigt dåligt rykte. Vilket väl inte Göteborg kanske har. Inte världens bästa rykte har vi förstås, efter allt som har hänt. Men det var mycket, mycket, mycket värre än Nineve. Den politiska situationen i det norra riket Israel var ganska stabil när det här börjar inträffa. Det var en tid under kung Jerobeam den andres tid. Och då rör vi oss mellan 793 och 753. Tänk dig den tiden. 793-753, då profeten Jona är verksam. Han levde på den tiden. Namnet Jona är ju väldigt fint. Betyder alltså duva. Jona var enligt inledningen här från Galileen. Och han hade faktiskt, verkar kanske okänt för oss förutom den här boken, men han hade faktiskt profeterat i Jerobeams rikestid. Och han hade sagt att Israel skulle få utvidga sina gränser, lyckas göra det igen, vilket också inträffade under Jerobeam den andres regeringstid. De återtog vissa ockuperade områden och utvidgade gränserna på det sättet. Den hade alltså gått i uppfyllelse, hans profetia, och Jona visste då med det att om han fick tala Guds ord så inträffade det också. Under den här tiden så hade kanske Israel ändå invaggats i en falsk trygghet, vilket vi kommer att se mer om ifrån profeten Amos. Och Hosea har vi redan sett det. Dessa profeter som med stor kritik får gå till rätta med folket för deras bekymmerslösa, lyxiga och gudsfrånvända livsstil. Om ingen omvändelse ägde rum, hade profeterna sagt bland annat Hosea, så måste assyrierna komma och invadera er stad och ert land och föra er bort i fångenskap. Och de varningarna var alltså riktade till det norra riket Israel, det norra riket, de 10 stammarna i norr. Och gång på gång så upprepades de här varningarna, men man lyssnade ju inte till Herrens profeter. Och 722 så kommer Herren ifrån Syrien, Assyrien, och intar Israels rike, Samaria, huvudstaden, och för de 10 stammarna bort i fångenskap. Men Jona hade alltså fått se hur det här riket hade utvidgats. Och han var naturligtvis medveten om det moraliska förfallet hos sitt eget folk. Och att det var allvarligt, det som han hade hört genom Amos och Hosea. Men Nineve var alltså det stora hotet mot Israel, mot Juda också. Nineve på den här tiden, om ni tänker er Irak, om ni har en karta längst bak i Bibeln, så slå gärna upp den. Den finns i folkbibeln, en bra sådan, den finns i de flesta biblar. Då ska man leta upp en karta som det står med överskrift under Gamla testamentets tid. Om ni kan hitta en sån. Inte bara Palestina då. Jag ser att i min bibel så är det inte någon bra karta alls över den tiden. Men i folkbibeln så finns det en bättre sån karta. I vilket fall så kan ni hitta Nineve i nuvarande norra Irak. I närheten av den irakiska staden Mosul, som vi har hört i krigsrapporteringen ifrån det härjade landet Irak. Det låg på östra flodbädden av Tigris, mitt emot staden Mosul, det gamla Nineve. Den dåtida världens största stad. Och vi ser i avslutningen av Jona bok att den här staden hade 120 000 invånare som inte kunde skilja på höger och vänster. Och det, möjligen kan det ha med att man var så moraliskt vilsna att man inte visste vägen, den rätta vägen. Och i så fall skulle det kunna innebära att den hade 120 000 invånare totalt. Men det kan också syfta på barnen som inte längre än hade lärt sig att vara moraliskt medvetna. Och om det fanns 120 000 barn så fanns det kanske totalt 600 000 människor. Kanske en stad av Göteborgs storlek. Man grävde fram den här staden i början på 1800-talet och man har ännu inte avslutat utgrävningarna. Det var en stor stad alltså. Och de flesta fynden, om du kommer till London så kan du gå på Brittiska museet och se fynden från Nineve. Det är imponerande och det är kanske en av världens äldsta städer. Om det möjligen var Nimrod i första Mosebok, det är kapitel 11. Nimrod, den första stora imperialisten som byggde Nineve från början. Och sen har naturligtvis genomgått många förändringar. Men när man grävde fram Nineve då på 1800-talet så hittade man bland annat, det här är mycket intressant, 22 000 kilskriftstavlor av handens storlek. Tänk dig en lertavla av handens storlek. Det var den tidens böcker. Där hittade man ett gammalt bibliotek från den assyriska kungen Assurbanipals tid. Assurbanipal regerade på 660-talet och framåt. Och han var litterärt intresserad och han ordnade ett stort bibliotek, 22 000 såna här kilskriftstavlor. Och det intressanta är att bland annat har man bland de 22 000 hittat 7 kilskriftstavlor som innehåller en skapelseberättelse. Det är den första talar om kaos och så hur det ena efter det andra skapades. Och på den sista, det är 7 tavlor, och på den sjätte tavlan eller om den sjunde tavlan så skapas människan. Så det är samma ordning som i den bibliska skapelseberättelsen som återges på de här tavlorna. Och det finns också en syndaflodsberättelse bland de här fynden. Och den här staden var så otroligt stor så det fanns en yttre mur och det fanns en inre mur. Och den inre muren var 30 meter hög. Det är det som tabernaklet är ungefär. Och 15 meter bred. Så man kunde åka med häst och vagn ovanpå muren. Och det fanns praktfulla palatser. Det fanns tempel till många gudar. För man var polyteister. Och ifrån Nineve så styrdes alltså ett världsvälde, om ni har kartan framme, som sträckte sig ända från Persiska viken i öster och upp mot Kaukasus i norr och in i Turkiet västerut och ner till Egypten söderut. Ni känner storleken av detta imperium alltså. Och assyrierna, de bedrev en fruktansvärt grym krigföring för att hålla sitt välde vid makt. Alltså. Man hade ett utstuderat våld som gjorde dem beryktade. Man tog krigsfångar i hundratusentals. Under senare kungarna som heter Assurbanipal då, på 600-talet senare del, så säger han själv i en krönika följande: jag brände 3000 fångar i eld. Mina krigsvagnar krossar människor och djur. De moment jag uppförde är gjorda av människokroppar med avhuggna huvuden, ben och armar. Jag hugger av händerna på alla som jag fångar levande. Det berömde han sig av att vara så grym. Så avbildningar på Nineve visar hur man spetsade människor på pålar för att sätta skräck i sina underordnade folk. Man skar ut tungor på krigsfångar, man stack ut ögonen, man hudflängde dem. Och vid ett tillfälle så står det att man tog 208 000 krigsfångar och ännu mer kreatur av olika slag. Så det är klart att Nineve hade ett dåligt rykte. Man uppfylldes av skräck när man tänkte på Nineve. Och det kom att gå illa för den här staden. När profeten Nahum senare, Nahum är en av de mindre profeterna också, men han kommer lite över 100 år senare än Jona bok. Då har Nineve återfallit till ett ont sätt att leva. Och nu är Guds dom oåterkallelig. Och då säger Nahum så här om Nineve i Nahum kapitel 3, vers 1. Ve dig, du blodtörstiga stad, så full av lögn, så uppfylld av våld. Du som aldrig upphör att plundra. Så, i augusti 612 så föll Nineve efter 2 månaders belägring av medierna och babylonierna. Sen har Nineve aldrig rest sig ur gruset. Det är ruiner allt sedan 612 före Kristus. Men redan under Jona liv så var alltså Nineve inne på en farlig väg, mycket farlig väg. Och deras ondska drabbade inte bara dem och de omkringliggande folken, inte bara judar eller Israel, utan och de omkringliggande folken. Den drabbade alltså Gud. Så under flera hundra år hade det här pågått, den här ondskan. Och nu måste någonting göras. Det är som om Gud kallar på sin profet och säger i vers 1 här nu, eller vers 2. Jona, jag vill att du beger dig till Nineve, den stora staden, och predikar mot den. För deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Och den här uppmaningen avslöjar 2 viktiga saker. Nämligen att människor och folk, var de än bor och i vilken tid av historien det än gäller, så är man ansvariga inför Gud hur man som individer och som nationer framlever sina liv. Och det förutsätter i sin tur att det finns en moralisk kunskap, en medvetenhet om vad som är rätt och fel. Assyrierna borde inte ha varit så våldsamma. De borde inte ha mördat och dödat på det sätt de gjorde. De visste egentligen att det var fel. Som Romarbrevet 2 säger, att de har egentligen Guds lag inskrivna i sina hjärtan. Samvetets röst finns där. Men man förhärdade sig och man lånade sig till grovt våld. Så ingen människa, inget folk kan någonsin säga, jag har inget ansvar för Gud. Jag tror inte, jag har aldrig trott på honom. Han kan inte ställa mig till svars. Det ska komma en rättvis dom, det är Bibelns undervisning, en rättvis dom. För Gud är inte bara angelägen om sitt egendomsfolk, med de som har slutit ett förbund med. Gud är angelägen om alla folk. Gå ut i hela världen och gör alla folk till mina lärjungar, säger Jesus. Ja. Så Ninevitnas ondska hade kommit upp inför Guds ansikte, säger Gud, och berört Gud illa. Och den ondskan var stor och den hade pågått länge. Och vi förstår kanske Jonas reaktion. Den är etnocentrisk, den är nationalistisk. Men, och den är protektionistisk, eller hur vi ska uttrycka det. Den är rasistisk. Jona kunde säkert ha full förståelse för Guds vrede över assyriernas livsstil. Ja, de är verkligen värda att få en domspredikan. Va? Och han såg säkert gärna att det gick illa för Nineve. Med skadeglädje alltså såg han det. Så att Israel skulle slippa känna hotet från dessa besvärliga fiender. Men vad Jonas dessutom visste, det var att Gud är en nådig och barmhärtig Gud. Och långmodig och stor i mildhet, så att han är villig att förlåta och dra tillbaka eventuella hot. Och det vill inte Jona vara med om. Och vi vet att det var därför som Jona tackade nej till det uppdraget. För i avslutningen av boken så står det, det var ju det jag visste, att du är barmhärtig. Det var därför jag inte ville gå. Ja, den risken vill inte Jona ta, att Gud skulle förlåta Nineviterna. Och liksom hålla tillbaka sin dom. Utan han ville att hotet skulle kvarstå. Därför beslutade sig Jona för att fly bort från Herrens ansikte, står det i vers 3. Och att bege sig till Nineve, det skulle innebära en resa i nordöstlig riktning, 130 mil, en lång resa. Men nu beslutade sig Jona att resa så långt han kunde i motsatt riktning. Förmodligen låg Tarsis ända borta så långt man kunde komma på den tiden i Medelhavet. Ja, det gick ju inte att komma längre i Medelhavet idag heller om man skulle försöka. Men Spaniens östkust, möjligen låg Tarsis där alltså. Och det innebär 250 mil västerut. Så ni kan se det här geografiska perspektivet. Så långt han kunde komma bort ifrån Guds kallelse vill han bege sig. Han går ner till Jaffa. Joppe heter det. på nya testamentliga tidens språk kanske. Och nere i Joppe, den här hamnstaden, så fanns ett skepp som just skulle gå till Tarsis. Och Jona betalar biljetten och går ombord. Vad skönt. Han betalar för att komma bort ifrån det uppdrag som Gud hade kallat honom till. Kan du tänka dig? Att betala för att komma ur Guds vilja. Ja, ibland så gör vi det. Vi betalar för att komma ur det ansvaret som Gud lägger på oss. Men Jona misstog sig på Gud. Han trodde att nu ger Gud upp på mig. Han kallar jag väl någon annan istället. Så tänkte inte Gud däremot. Gud är nämligen lika intresserad av den som han har kallat som av dem som han kallar personen till. Och den här profetboken handlar kanske i första hand inte om Nineve. Den kanske i första hand handlar om profeten. Om Guds omsorg om Jona. Att Gud hade för avsikt att sätta Jona i ett klassrum och lära honom någonting. Så, för det första. Man kan inte fly från Gud. Jona visste egentligen det. Han hade väl läst psalm 139 han också. Det David skrev en gång. När han ville fly från Herrens ansikte. Var ska jag ta vägen? Upp till himlen? Nej, då är du där. Ner i dödsriket? Nej, då är du där. Bäddade jag åt mig? Ytterst i havet, säger han. Och då tänker han på Medelhavet. Västerut kanske så långt han kunde komma. Nej, då är du också där för att ta mig i min hand. Och föra mig tillbaka. Men Jona brydde sig inte om psalm 139. Och nu befann han sig alltså på ett skepp en bra bit ut i Medelhavet med kurs mot Spanien. Fint sätt att slippa ur Guds vilja, eller hur? På Medelhavskryssning. Men då har man glömt bort vem Gud är. Gud säger nu till sig själv, liksom, okej, Jona, du tar alltså en liten omväg, ser jag, till Nineve. Men jag ska hjälpa dig tillbaka. Och så blåser Gud lite på den här vattendroppen som Medelhavet innebär i Guds hand. För det står som haven är som droppar i Guds händer. Va? Han blåser lite på den vattendroppen. Och det blir en våldsam storm omkring skeppet där ute i Medelhavet. Och sjömännen blir rädda. De vräker lasten över bord. Och de börjar ropa var och en till sin Gud, står det. Alla gjorde det utom Jona. Vad gjorde han då? Han hade gått ner i skeppets innandömen och lagt sig och lyckats somna. Jag fattar inte. Jona föll i sömn. Liksom i protest så somnade han. Jag kan inte förklara det. Men kapten kommer ner och hittar honom där. Och plötsligt så väcks alltså Jona av en hednisk kapten. Som uppmanar också Jona att börja ropa till sin Gud. Som alla andra gjorde. Kanske din Gud ska rädda oss. Och det handlar inte om att det var någon lätt situation för Jona. Det var ganska försmädligt. Alla andra bad till sin Gud. Jona tyckte kanske inte att det kändes så rätt och lätt att be till sin Gud. Att stilla stormen. Vi kan sätta oss in i den situationen. Jag förmodar att Jona inte kunde förmå sig att be. Gode Gud, vi har råkat ut för en storm. Kan du hjälpa oss? För Jona anade vad som var orsaken. Ja. Det är inte lätt att be Gud om hjälp när man vet att man är på fel väg med sitt liv. Nej. För då skulle Gud sagt, ja så passar det att be till mig nu. Ja. Nej, han anade att hela stormen var orsakad av att han inte ville höra Guds röst. Stormen talade till Jona. Gud sa genom stormen, Jona, vad gör du här ute? Nineve är ju faktiskt åt andra hållet. Det var ytterst pinsamt. Jona, olydnad mot Gud, hade försatt en hel skara, en hel grupp oskyldiga sjömän. Vi vet inte hur många de var. Det var ett stort handelsskepp det här som skulle gå ända till Tarsis över hela Medelhavet. Så det var ingen liten båt. Det var de största som fanns på den tiden. Och nu befann sig alla de här sjömännen i en mycket livshotande situation för att Jona inte ville lyda sin Gud. Så alltså vårt sätt att förhålla oss till Guds vilja, det är aldrig en privat sak. Vill jag lära mig av det här. Utan det har konsekvenser för min omgivning. På gott och ont. Positivt och negativt. Som Akan en gång, ni vet, när landet skulle intas. Och det hela kom till ett märkligt stopp. I Josua 7 kapitel. På grund av en persons synd faktiskt. Nåväl. Av någon märklig anledning så förstod sjömännen att den här stormen inte var en vanlig storm. Utan den måste bero på kanske någon ombord som har orsakat den på något sätt. Så de beslöt sig faktiskt enligt vers 7 för att kasta lott. Och hur man nu gjorde, man skrev upp alla namn på alla som fanns på båten, så tänker vi oss ju. Och så drar man de där namnen i en burk, så skakar man om burken. Och hjälp, Jona namn fanns ju där också. Och Jona hoppades, för det är ju så många på skeppet, så det är väl ingen stor risk eller sannolikhet att mitt namn ska komma upp som första namn. Men det här tycker jag är ganska intressant, hur Gud liksom använder sig av slumpen, om det finns något som heter slumpen. Gud använder sig faktiskt av lottkastning ibland i den bibliska historien. Vi ska inte gå in så mycket på det, men ni vet sådana tillfällen, eller hur? När man skulle välja en efterträdare till Judas Iskariot till exempel, kastar man lott om ett par kandidater. Och när Zacharias skulle göra sin sista tempeltjänst, det var ju en gång i livet man fick gå in och tända offerelden. Lukas 1 har det ett sånt tillfälle, man kastar lott. Det står i Ordspråksboken, jag letar här, Ordspråksboken 16:33. En märklig, kanske inte märklig då, men 16:33 så står det så här. Lotten kastas i knät, men hur den faller bestämmer Herren. Så du kan ju tro att det är slumpen, men Gud bestämmer. Också i 18 kapitlets 18 vers i Ordspråksboken. Lotten bilägger tvister och skiljer mellan mäktiga män. Alltså, visst menar man att slumpen får avgöra i det. Man menar ju inte kanske i Bibelns bemärkelse att Gud är satt, Guds vilja är satt i spel. Men man vill med lottens hjälp vara förvissad om att inte personliga känslor och preferenser kommer in i bilden. För det kan ju i alla fall inte påverka lotten, eller hur? Utan det är ju mer chans. Nåväl. Tyvärr, Jona, ditt namn blev uppropat. Och man... Jona, står det på lappen, vem är du? Och så riktas alla blickar mot Jona. En mycket besvärande situation. Vem är du? Varifrån kommer du? Från vilket land och vilket folk? Och varför är liksom du med på båten här egentligen? Och Jona vågar väl inte annat än att berätta sanningen. Så han säger nu i vers 7-8. Nio till och med. Nio. Jo, jag är en hebré. Jaha, vilken gud har du bett till nu då? Om man nu hade bett. Jo, den gud som vi hebreer tillbeder, det är Herren. Vad är det för gud? Jo, det är den gud som har gjort havet och det torra. Och hjälp. Sjömännen kopplade ju direkt alltså. Du tillhör alltså den Gud som har skapat havet. Som har skapat torra land. Och så vågar du trotsa en sådan Gud. Alltså de kopplar genast att den storm som har drabbat oss måste ha med någonting som den här mannen Jona har gjort mot sin Gud. För den här främlingen tillbar alltså den Gud som hade makten över havet. Den högste guden. Och nu var man alltså illa ute på grund av Jonas skull. Och Jona måste ha berättat alltså hur han hade försökt fly från den guden. För egentligen så ville den här guden, måste Jona sagt, att jag skulle åka till Nineve. Men ni förstår, jag ville inte det. Så därför så betalade jag biljetten och nu är jag på skeppet här. För jag ville komma bort ifrån mitt uppdrag. Och då säger de i vers 10, vad är det du har gjort? De har alltså blivit informerade om Jona uppdrag. Och hans trots mot det uppdrag. Hur vågar du trotsa en sådan Gud? Och sjömannen tyckte se det så allvarligt. Att mera allvarligt än Jona själv gjorde. Va? Alltså hur vågar du gå emot en sådan Gud? För det hade Jona tydligen gjort. Ja, det hade han ju gjort. Men utan större liksom förskräckelse över det. Sjömannen var mer förskräckt över Jonas olydnad än han själv var. Så tänk dig in i den här situationen att otroende människor skulle anklaga dig och mig för att inte lyda Gud. Det känns ju lite märkligt. Och nu måste man säga till de här sjömännen stora på deras konto att de var verkligen ädla. Även om de förstod orsakssammanhanget, de förstod att det var Jona fel att de hade hamnat i den här ödesdigra situationen som kanske skulle komma att kosta dem livet. Men trots det så var de så ädla till sinnes att de inte kastade Jona över bord. Trots att han sa det, kasta mig i havet så kommer det att bli lugnt igen. Istället så gjorde de sitt yttersta för att styra skeppet emot land igen. För de ville rädda inte bara sina liv utan också Jona liv. Kan du tänka dig? De kunde ju bara, vilken skurk det är, överbord med honom bara. Men de gjorde inte det. Utan de hade omsorg om Jona liv. Och den omsorgen står i bjär kontrast mot Jona bristande omsorg om Nineviterna, eller hur? Han hade inte omsorg om hedningarna i Nineve. Men hedningarna på skeppet ute på Medelhavet hade omsorg om Jona. Och Jona själv hoppades kanske att sjömännen skulle lyckas att komma tillbaka mot land. Annars kunde han ju, som man tänker sig, själv kunnat hoppa i havet och besparat sjömännen den svåra hanteringen av honom. Varför hoppade han inte över bord om man nu visste att det var han som orsakade stormen? Han var feg. Och stormen bara tilltog och sjömännen blev mer och mer rädda. Till slut som såg de sig ingen annan utväg, står det, än att, vers 15, vers 14, kasta Jona i havet. Men de ber först till Jona Gud och säger, döm oss inte Herre. Vi avser inte att döda en oskyldig. Så Herre, du vill ju att detta skulle ske. Det är ju du som har orsakat detta på grund av den här mannens olydnad. Så döm inte oss. Nej. Och när Jona kastades över bord, vers 15, så blir det plötsligt alldeles lugnt. Ni kan tänka er ett hav som varit brusande i vrede. Där man vet ju att en storm inte bara avtar sig där på en minut, va? Det tar ju kanske flera timmar innan en storm lägger sig. Men plötsligt när Jona hamnar i vattnet, alldeles lugnt. Och då står det, då uppfylldes sjömännen av stark fruktan för Herren. Oj, nu förstod de. Jona Gud är verkligen den högste guden. Och de offrade åt Jona Gud och gav honom löften. Så om det var någon mening med den här olydnaden och resan över havet, så var det möjligen att sjömännen kom till tro på Jona Gud. Gud utvann någonting gott ur det här onda kanske. I vilket fall, Gud kan till och med använda i så fall vår olydnad för att göra sig känd för andra. Det är ju lite trösterikt. Det är det ju. Även när vi är olydiga mot Gud kan Gud använda vår olydnad till att förhärliga sig själv inför andra. Märkligt. De fylldes av respekt och vördnad för Jona Gud. Men nu, när Jona blev kastad i havet, så trodde väl alla, okej, han är förlorad. Och Jona själv naturligtvis. Men Gud hade andra planer. Det visste inte Jona. När människor är olydiga mot Gud har Gud nämligen andra varelser i sin skapelse som gärna tjänar honom. Människor kan protestera, men djur protesterar aldrig mot Gud. De ställer villigt upp och lyder Gud. Och Gud hade ingen GPS, inte den stora fisken heller. Men Gud hade positionsbestämt en stor fisk precis under vattenytan, kanske några meter ner, men inte för långt ner för att Jona skulle hinna tappa andan liksom och få vatten i lungorna, utan precis där Jona kastades över bord väntar liksom en stor fisk på den bångstyrige profeten för att uppstuka honom likt en stor transporthjälp som Gud nu använder. Så det är lite komiskt det här alltså. Gud kan använda åsnor som kan prata. Biliams åsna. Gud kan använda vacklar som han förde in över Israels läger i öknen. Gud kan använda korpar som flög in mat till Elia. Gud kan använda ormar. Gud kan använda gräshoppor i Joels bok. Och Gud kan använda maskar, ska vi få se, i fjärde kapitlet här. Ja då. Och fisken säger, ja visst chefen, det är klart. Jag har uppfattat var jag ska finnas. Och fisken fanns det precis när Jonas slängdes över bord. I rätt ögonblick, på rätt plats. Det är fantastiskt. Och så händer det som Jona bok blivit mest känd för. Men som också har föranlett de förment förnuftiga att förpassa den här boken till legendernas värld. Men vänta ett ögonblick. Menar vi alltså att den Gud som har skapat himmelen och jorden och havet och allt vad där i är inte skulle ha möjlighet att använda en av sina havsdjur, om han så ville, på ett sätt som passar honom? Även om normalt sett fiskar och valar, vad det nu var, inte det slaget att de plockar upp levande varelser och bevarar dem levande i sin mage på något sätt, som hyresgäster några dygn. Så fungerar det ju inte. Men Jona var ju i Rumänien, eller hur? Var han i Rumänien? Ja, han fattar vitsen. Han var i Bukarest. Och så säger man, menar du att det skulle vara, eller vi skulle svara skeptiken, menar du att det skulle vara omöjligt för den Gud som klöv Röda havet och lät ett helt folk vandra genom hela detta hav under nattens timmar? Eller den Gud som försåg sitt folk med manna varje morgon under 40 år? Eller den Gud som av 5 kornbröd gjorde bröd till 5 000 och 2 fiskar? Ja, ja. Skulle den guden som var med 3 män i den brinnande ugnen, där hettan var så stark att de som slängde ner de där 3 männen själva brändes till döds, och de här 3 unga männen kommer ut ur den brinnande elden utan att ens ett hårstrå hade bränts på deras huvuden, endast repen hade brunnit bort som de var bundna med. Menar du att den guden som kunde göra sådana under inte skulle ha förmått att rädda Jona? Och det som jag tycker starkast bekräftar historiciteten i Jona bok är ju naturligtvis att Jesus själv hänvisar till Jona och säger, det som skedde med Jona ska ske med mig. Precis som Jona var i den stora fiskens buk 3 dagar, 3 nätter, så ska människosonen vara i jordens sköte. Nu var uttrycket 3 dagar, 3 nätter inte nödvändigtvis 3 totala dygn, utan det här var ett talesätt som, jag kan bara illustrera det snabbt, som fanns i det hebreiska språket och senare också i Jesu egen, även på Jesu tid, alltså i den traditionen. Så till exempel om Jesus dör här på fredag och uppstår här på söndag morgon, så ser ni, det ju inte 3 fulla dygn, det kanske är totalt bara 40 timmar. Men för att beskriva den tidslängden så sa man 3 dagar, 3 nätter. Utan att därmed avse att bli tagna på bokstavligt allvar i den bemärkelsen att det var 3 gånger 24 timmar. Så, med det sagt så går vi vidare. En artikel från biblioteksservice på Encyclopedia Britannica. Och jag vet inte hur tillförlitlig den är. Men det beskrivs det, en frågeställare som skriver in till biblioteksservice och frågar om hur det här kunde vara möjligt med den här händelsen i Jona bok. Och så relaterar då biblioteksservice i svaret följande. Frågan om en människa kan bli svald av en kaskelottval handlar inte om en kalkylerad möjlighet utan om dokumenterad fakta, står det faktiskt. En kaskelottval livnär sig till större delen på stora, alltså främst på stora bläckfiskar och bläckfiskkroppar större än en människofisk, än en människokropp, har hittats i valens buk. Och det största man hittat i buken på en kaskelottval är en haj 5 meter lång. Så de var kapabla att få i sig ganska stora. Och de har ett svalg på 1,5 meter. Så det var inga problem om det nu skulle vara en sån anordning som Gud använde. Och så står det, och det här är det som står då i rent faktamässigt om en kaskelottval. Men så relaterar man också en händelse från ett skepp, Star of the East, som låg utanför Falklandsöarna 1891. Och Jonas Dagson har hört att det ska vara en vandrarsägen. Men det återges i den här skrivelsen från biblioteksservice. En harpenerad kaskelottval, man tog den på kvällen en dag, eller på eftermiddagen. Och valen i sin aggression över att ha blivit harpenerad slukade en man ifrån den närliggande båten. Man gick ut i småbåtar och harpenerade på den tiden. Han försvann liksom in i valens stora gap. Efter några timmar så var både val och man försvunnen. Men man hade ju harpunen i valen. Man lyckades så småningom efter hela nattens arbete få in honom på båten. Och när man börjar skära upp honom nästa morgon så är det någonting som rör sig in i magsäcken på den här väldiga valen. Och där ligger den förlorade sjömannen medvetslös. Och man spolar vatten på honom, han kvicknar till. Och det tog 2 veckor, sägs det då här, va? Han betedde sig som en vansinnig person. Och han var 3:e veckan i ett chocktillstånd innan han kunde börja arbeta igen. Och så tilläggs det att han själv berättar att han upplevde att han försvann genom en mjuk passage innan han hamnade i något som gav honom större utrymme. Han var omgivs av en slemmig substans. Han fick inget fäste. Och plötsligt gick upp för honom att han kanske blivit uppslukad av valen. Och det gick dock att andas, säger han. Men det var hett och det var förskräckligt. Vi kan bara ana om det här skulle vara sant. Liksom. Och magsafterna började naturligtvis göra sin påverkan på hans hud. Som blev blekt. Han var blekt. Huden var märkt när han kom upp ombord. Och han återfick aldrig sitt normala pigment igen. I övrigt tycktes hans hälsa dock inte att ha tagit någon större skada, är den här berättelsen. Nåväl, vi får ta det med ro kanske, men det är inte omöjligt för Gud naturligtvis att hålla en mänsklig varelse vid liv i en fiskbuk, om man så skulle vilja. Så jag tycker det är roligt att få tro på en Gud som gör festliga under. Vad tråkigt att läsa Bibeln med någon slags förment förnuftighet som självsäkert censurerar bort allt som bär spår av övernaturlighet. Det är det som är det häftiga med Bibeln. Va? Och dessutom känns det tryggt att vara på Jesus sida i den här frågan. Eftersom Jesus refererar till Jonas som en historisk person. Och som genom sin upplevelse, säger Jesus, Jonas upplevelse i Medelhavet blev en förebild till Jesu egen upplevelse av död och uppståndelse. Det är Matteus 12:39. Och jag ska återkomma till det här med tecken, Jonatecken. Nåväl. Efter en liten tur i Medelhavet alltså, så säger Gud till fisken, okej, nu räcker det, låt honom få komma i land. Spotta upp honom. Det står faktiskt att Gud talade till fisken. Det står så i kapitel 2, vers 11. Herren befallde fisken. Ja, och fisken lydde. Inte Jona, fisken lydde. Så nu är Jona tillbaka på ruta 1. Och Gud säger, okej Jona, ska vi ta Nineve eller? Ja. Okej, Jona, nu gå och predika för den stora staden. Precis som jag sa till dig förut. Gå och predika det budskap jag ger dig. Och nu går Jona. Vi vet inte hur villigt, men han går. 130 mil, kanske tar 2-3 månader. Och väl framme i Nineve, och nu hoppar jag över bönen i kapitel 2, men den kan man ju tänka sig, lästes under stor ångest. Den skriver han efteråt, hur han ropar till Herren i sin nöd. Ur dödsriket ropar han när han ligger där i magen på den här stora fisken. Och har världens ångest och ånger också över att han har varit olydig. Och ber Gud höra honom. Och sen säger han, Gud hörde min bön där nere i mörkret. Väl framme i Nineve så börjar Jonas sin predikoverksamhet. Och det står i kapitel 3 att det tog 3 dagar att arbeta av liksom hela den stora staden med förorter och allt. Och huvudtemat i hans predikan är, om 40 dagar ska Nineve bli ödelagt. Det är en väldigt kort predikan. Naturligtvis var den längre, men det var temat som var det genomgående. Han upprepade ständigt och folket hörde det. Och det var säkert med livet som insats, men det var ju ganska modigt till slut ändå att bege sig in innanför porten där denna mäktiga maktens borg med ett sånt budskap, denna stad ska komma att bli ödelagd om 40 dagar. Och märkligt nog så tar befolkningen i Nineve Jona på allvar. Det var en väldigt ödesmättad förkunnelse. Men så konstigt detta var, måste de väl ändå ha tyckt, att en profet kommer ända från Israel, ända till oss, för att säga de här märkliga sakerna. Och kanske de också fick vetskap om det här mirakulösa som hade hänt med Jona. Och det förstärkte ju deras, ja, trovärdigheten i Jona predikan, men också rädslan över att det här kan faktiskt vara sant. Det är ju inte klokt. Här kommer en vild främling till oss och har varit med om sådana här hemska saker. Och Gud gav inte upp. Han skickade honom till oss ändå. Och så står det Jona tecken. Vi vet inte vad det betyder. Men möjligen såg de att hans hud var märkt av hans upplevelse i den stora fiskens buk. Att det var pigmentförändringar. Att han var märkt på något sätt av den här upplevelsen. Och så hände det under som Jona inte ville skulle hända. Vers 5. Nineves invånare trodde på Jona budskap och vände sig i stor ånger till den Gud som Jona förkunnade. Kungen själv utlyser en fasta. Han säger, klä er i säcktyg. Det var, man skulle ta av de vanliga kläder, man skulle klä på sig det här sträva säcktyget så det riktigt skulle kännas mot kroppen, obehaget. Man skulle inse allvaret i det som nu hade, det hot som nu låg framför dem. Så både människor och djur skulle liksom klä sig i säcktyg. Och i vers 69 så står det att kungen befallde att alla skulle ropa till Gud av all kraft. Tänk vilket rop från en så stor stad. En halv miljon kanske. Alla ropar till Gud. Och vänder sig om från sin onda väg. Från det orätt som man har gjort. I hopp om att Gud ska vända sig från sin vrede och skona dem. Och så står det vers 10. Och så gjorde Gud. När Gud såg hur de ångrade sig. Och upphörde med sin ondska. Det var så i praktisk handling också slutade med det som man visste var ont. Det är märkligt. Jona talade liksom inte om, så här får ni inte göra, så här får ni inte göra, så här får ni inte göra. De visste att det var fel det de hade gjort och de upphörde med det. De visade att de menade allvar med sin botgöring. Och då drar Gud tillbaka sitt hot. Då visade Gud sig vara den som Jona innerst inne visste att han var, nämligen nådig och barmhärtig. Och då avstår Gud från att döma Nineve. Han går folket till mötes. Han förlåter dem. Men Gud, någon måtta får det vara. Har du inte hört hur pastor Hellsten återigen för oss har återgett Nineviternas grymheter? Man får inte förlåta vad som helst. Men det finns ingen gräns för Guds nåd. Och Jona blir så arg, så sur. Och återigen avstörar Jona liksom sin nationalistiska, sin rasistiska, sin etnocentriska fördom. Han ville inte att den här staden skulle skonas. Så han säger, var inte det jag visste? Att du skulle förlåta dem. Och det var därför jag backade ur från början. Nu kan jag lika gärna få dö. Han vill inte se Guds barmhärtighet över Nineve. Han blir så arg så han tycker, då kan han lika gärna dö. Hjälp. Och det är för väl att Gud har tålamod med sådana som Jona. Och med sådana som dig och mig också. För har han tålamod med en sån som Jona. Så måste han väl ha tålamod med sådana som dig och mig. Och Gud säger till Jona kapitel 4 vers 4. Menar du att du har rätt att bli arg, Jona? Ja, det har jag, säger Jona, fast det inte står i texten. Om du sparar Nineve, hur ska det gå för oss då? De kommer snart ner och tar oss. Och Ninevitna kommer att leva vidare, du vet hur de är. Men Jona förstår inte. Han vill inte förstå. Så i stor upprördhet, står det vers 5, så lämnar Jona staden och bygger sig en liten hydda alldeles öster om staden. Och liksom sätter sig där och tänker, kanske ändå så jag ska det lyckas med min predikan. Kanske det ändå ska gå som jag har sagt. Han ville liksom sitta där och kolla in läget. Han gick inte hem bara. Utan han ville, som vi talade tidigare om Obadja, han ville uppleva skadeglädje. Att domen ändå skulle komma, så han skulle få säga, det fick ni. Då skulle han kunna gå hem. Men han satt där och var så sur för att Gud var barmhärtig. De där 40 dagarna gick och ingen bomb kom över Nineve. Och nu behövde Jona en liten lektion i Guds hjärtelag. Så i vers 6 var det ännu dags för ett Guds under. Den här gången är det frågan om en växt, om en resinbuske. Eller vad det var. Ja, det är olika översättningar där, just det. Som han lät växa upp snabbt och ge Jona skydd för den brännande solen och befria honom från hans missmod lite grann. Ja, Gud gjorde lite mysigt för Jona det, va? Och Jona blir så glad över resinbusken att han nästan glömmer bort sin ilska. Han nästan glömmer bort att vara arg. Vad skönt, vad fint jag fick det här. Men dagen därpå var det dags för ännu ett under i Guds klassrum med Jona. Inte av lika behagligt slag för Jonas vidkommande. Stora valfiskar lyder Gud, har vi sett. Och nu ska vi se att även små larver eller maskar, vad det nu var, en stort, kanske insekt i ett förstadium, lyder också Gud om han så vill. Så han säger till de här små larverna, varsågod och käka upp den här resinbusken. Och larverna kryper upp lydigt på den här busken och äter och äter. Ni vet, larver kan, de är flera tusen kanske, snabbt äta sönder en buske så att bladen är borta och solen lyser igenom med sin hetta. Och efter några timmar så liksom hela skuggan borta som Jona nyligen hade njutit av. Och när Jona som bäst skulle ha behövt luftkonditionering, en riktig sån, så lät det Gud, för Gud kan ju också inte bara behöva blåsa stormar på havet, utan nu säger det Gud till östanvinden, kom och blås. Och den brännande östanvinden börjar blåsa samtidigt som solen gassar på Jona huvud. Och Jona blir helt utmattad, så utmattad i vers 9, att han önskar sig döden igen. Och nu är det dags för Gud att lära Jona någonting. Hörru Jona, ja, har du rätt att bli arg för den här resinbuskens skull? För det var det han var. Han var så arg att resinbusken hade vittrat sönder för de där maskarnas skull. Och att solen nu brände honom och den heta östanvinden också sved i huden. Ja, säger Jona, jag har verkligen rätt att vara arg ända till döds. Vilket temperament, va? Men Gud har tålamod. Han låter nu Jona få se sin bristande insikt i Guds hjärtelag. Gud låter honom få se sin egoistiska, nationalistiska småaktighet. Gud låter honom få se kontrasten mellan hans bristande omsorg om niniviternas andliga välbefinnande och hans stora bekymmer för sitt eget fysiska välbefinnande. Förstår ni? Han var bekymrad för den här resinbusken. Han bryr sig inte om niniviterna. Han ville helst se dem gå förlorade. Nu låter Gud Jona se att Jona faktiskt hade brytt sig mer om sin egen bekvämlighet än om tusentals, hundratusentals människors andliga villkor eller fysiska öde. Så Gud säger, Jona, du bekymrar dig för en liten resinbuske som du inte haft någon som helst arbete med att plantera. Du planterade den inte, du vårdade den inte, du vattnade den inte, du fick den inte att växa upp. Den kom upp på en natt och den förgick efter en natt. Kortlivad, förgänglig. Om du anser dig ha rätt att vara bekymrad över något som du själv inte har jobbat med, det allra minsta, skulle då inte jag vara bekymrad över Nineve, den stora staden, som är full med människor som jag har skapat till min avbild. Och dessutom djur i myckenhet. Så Gud är bekymrad både över människor och djur. Jona, du bekymrar dig om en liten planta som du egentligen inte har investerat någonting i alls. Inte en timmes arbete. Du vet inte om vad det är att vara trädgårdsmästare. Du vet inte om vad det är att ha ansvar för en hel trädgård. Som man som trädgårdsmästare har planterat, jobbat med, vattnat, gödslat och fått den att väska jättemycket jobb. Och som senare du tvingas se bara vissna ner och dö. Om du hade varit i den rollen, säger Gud, liksom, då hade du kanske haft träffat att vara bekymrad. Då hade du kanske förstått mina känslor. Men du bekymrade för en resinbuske. Om du hade varit trädgårdsmästare och det var en stor trädgård som hade gått förlorad för dig. Ja, då kanske du skulle förstå hur jag känner. För så känner jag. Så känner jag för Nineve. Bara ännu mycket mer så. För Nineve är människor och djur. Utgångna ur min hand, ur min skaparhand. Jag har följt dem under många år. Under stor vånda, sorg. De är dyrbara i mina ögon, Jona. Din smärta är ingenting jämfört med den smärta jag känt för Nineve och dess ödeläggelse. Du ska inte tro att jag önskade det. Skulle inte Nineves hundratusentals människor vara mer värda än en liten resinbuske? Jona, svara på det, Jona. Skulle de inte det? Ja, jag kan tänka att Jona nog måste skämmas. Boken slutar där ju. Och vi kan bara liksom ana att det var en skamsen profet som återvände hem. Vad lär vi oss? Vad är viktigast för oss? Vår egen bekvämlighet eller människors andliga belägenhet? Jag frågar mig. Vad är det för resinbuske vi kanske vårdar så ömt? Och vad vi satsar på liksom. Som imorgon ska vara borta och vissna. Guds hjärta är för människor. Det vill Jona bok lära oss. För Göteborg som jag inledde. 500 000 människor. Ganska jämförbar med Nineve. Flera hundra hemlösa. Vilka 120 kommer hit varje kväll. En trappa ner. Bryr sig Gud om sådana. Uteliggare. I vår stad finns 90 000 som är av annan härkomst från andra länder. Kanske över 100 idag. Över 100 000 alltså. Utlandsfödda. Här finns många arbetslösa. 95% av Göteborgs invånare har ännu aldrig hört en predikan. Nej. Tänk om man skulle göra som Jona. Jag menar inte det. Men hur ska vi förmedla Guds barmhärtighet? Och låt oss aldrig sätta gränser för Guds barmhärtighet. Utan Gud kan förlåta de som vi tycker är de värsta rövarna. Gud sätter en ära i att upprätta sådana. Så Gud vill att vi bryr oss om vår stad. Och beder för den. Så låt oss sluta vår kväll med det. Tack gode Gud för denna fantastiska profetbok. Att du inte liksom sa Jona, han har försuttit sina chanser. Han vill inte gå, honom spolar jag. Spolar jag i Medelhavet. Tack att du inte gjorde det, Herre. För du ville låta oss få en lektion i ditt hjärtelag. Både för profeten Jona, men också för den stora staden Nineve. Som vi skulle ha dömt ut. Säkert om vi hade levt på den tiden. Och Herre, om du så vill och kan, sänd oss. Gör oss villiga att gå och inte bångstyriga som Jona. Hjälp mig. Hjälp oss alla. Den du går, den du ber går, ger du också kraften därtill. Det tackar vi dig för. I Jesu underbara namn. Amen.